Det händer ju ibland att vi som kristna, vi lägger hjärnan i djupa veck och så säger vi vad behövs egentligen, med lite tonvikt på egentligen, i detta något röriga land. Och de av er som känner mig vet att jag pläderar för att vi måste avdramatisera kristenlivet så vi hinner ägna oss åt Gud. Därför vi kommer aldrig längre än till allt vad vi borde göra och allt som vi skulle vara. Och ibland verkar det som att vi tyckte det att ja Gud, han får stå över till evigheten så får vi syssla med honom då. Och min önskan, och den har jag levt med länge, det är att vi ska förstå det här med barnaskapets enkelhet. Och förstå efter vilka enkla principer som Guds riket och livet ihop med Herren egentligen är tänkt att fungera. Vi ska ikväll börja i Matteus 4:e kapitel. Den 18-22 verserna. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod i sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob Zebedaios son och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Efterföljelse. Det är intressant. Och det finns ingen bortre gräns för hur krångligt man kan göra det begreppet. Men grekiskan här är väldigt avstressande. Det vågar jag påstå. Det här används ett ord som betyder att helt enkelt göra sällskap med varann. Vi går tillsammans på samma väg. Punkt och slut. Ja, det låter ju inte så konstigt, säger vi. Det skulle vi kanske klara av. Ja, det tror jag. Om vi bara vågade lita på att det var så enkelt. Att följas åt. Man kan ju när man läser den här texten tänka så här att ja, Jesus han hade tänkt att göra dem till människofiskare, men det blev ju aldrig av, för det kom så mycket sjuka sen och det kom så mycket annat och så mycket fariser med konstiga frågor, så de hann ju aldrig med den där undervisningen om hur man blir människofiskare. De skulle ju ha gått en ordentlig kurs i konsten att evangelisera och konsten att sprida budskap och konsten att vittna och konsten att övertala folk in i Guds rik, och det blir ju ingenting med allt det där. Men Jesus menar så här, att om vi vågar slå följe med Herren, alltså leva i sällskap med honom, så räcker det. Om vi vågar tro att det är så enkelt och inte krånglar till det. För jag tror att när vi krånglar till det så gör vi det bara svårare. Du vet, det är som när man ska lära sig simma. Det första man måste försöka övertyga den blivande simmästaren om, det är att han inte ska plaska och inte sprattla och inte spänna sig, för då sjunker man som en sten. Utan när man bara kan liksom flyta ut på vågorna, då bär vattnet. Och man inte krånglar till det. Och likaså det här med att cykla. Åh, vad det var svårt i början, och man vinglade åt alla håll, och så småningom så lärde man sig att slappna av på cykeln och då gick det. Och jag tror att vi behöver se detta i vårt sönderstressade och vårt hypereffektiva land. Vi läser vidare 23 versen. Det var ett samma verb nu som Jesus använde, följ mig. Det dyker upp lite senare i 25 versen. I sammanhanget skulle läser vi från 23. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande, sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Ja visst, de bara gick efter honom. Där gick Jesus och sen så kom en jättestor skara med folk efter. I hopp om att bli helade, i hopp om att snappa upp vad han sa, i hopp om att, ja, ta del av vad denna märkliga man hade att säga. Ja, det låter ju inte så konstigt det här. Det låter inte så märkvärdigt. Och jag tror det är samma sak som Jesus menar till den rike ynglingen, 19 kapitlet hos Matteus. Från 16 till 22 verserna. Då kom en man fram till honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa: Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. Vilka? Frågade han. Och Jesus svarade: Dessa. Du ska inte dräpa. Du ska inte bryta ett äktenskap. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor, och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen: Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade: Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vad var det viktiga i det här? Var det detta att sälja allt vad han ägde? Ja, det var nog viktigt. Men i första hand därför att det hindrade efterföljelse. Han var säkert så upptagen som alla rika blir med sina tillgångar och med alla sina grejer som måste skötas. Alf Henriksson har skrivit en liten dikt som heter Utsikt från Sandhamn. Ju större båt som seglar förbi, desto större familjetragedi, börjar den. Ja visst, det är alltid så mycket som måste göras med ens ägodelar. När han kunde sålt allt han ägde utan att det hade gjort någon skillnad om han inte hade följt Jesus. Kom och följ mig. De andra som han kallade i början, de hade inte så mycket. Så det var inte tal om att sälja vad de ägde, för de ägde inte så mycket. Det är efterföljelsen som är det viktiga. Detta att leva tillsammans med Herren. Detta att varje dag umgås med honom. Inte på något speciellt krampartat vis, utan bara vara i hans närhet. Han har en så påverkande personlighet. Man undgår inte att präglas av honom. Jag har snart levt i 30 år tillsammans med min kära hustru. Hon heter inte Kerstin, men hon heter Marianne. Jag har sagt det. Och jag har naturligtvis blivit mycket präglad av det. Inte därför att jag har suttit och spänt mig och tänkt att nu måste jag bli så lik henne som möjligt, utan bara därför att jag har levt ihop med henne. Det räcker. Det räcker. Där livet finns, där räcker det med att man är tillsammans. Det formar en. Utan ansträngning, utan möda, bara genom själva umgänget. Johannes 8 och 12. Sedan talade Jesus till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Den som följer mig. Ja visst, han är ju ljuset. Ställer man sig i ljuset så står man i ljuset. Det är inte krångligt och det är inte svårt. Det är bara att försöka och det är bara att stanna kvar i ljuset. Det är så att säga tanken som återkommer gång på gång. Bli kvar i mig. Och den tanken, den finns ju redan lite senare i samma kapitel. 31 versen. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: Sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Att lära känna honom, det är att lära känna sanningen. Och det har en sån djup effekt, säger Jesus, att det också löser oss ifrån synd och slaveri, ifrån förnedring. Hur upptagna är vi inte med att kämpa mot synden? Åh, jag ska inte göra det. Jag ska inte göra detta. Jag måste försöka ändra mig på den punkten och på den punkten och på den punkten. Och det är klart att om du har mordlust som din speciella synd så är det bra om du kämpar emot den. Det nekar jag inte till. Men du vinner inte en seger genom att kämpa mot synden, utan du vinner den genom att lära känna honom. Därför att det är det som förändrar ditt liv. Att leva tillsammans med honom, att förstå steg för steg vem han är. I 10:e kapitlet möter vi en fin bild av det här. Herden och fåren. Från början. Sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Han har släppt ut sina får, går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Ja, det är lustigt med får. Ashramrörelsen har en liten gård i Värmland och där finns det ett par goda vänner som har fåravel. Och de berättade för mig vid ett tillfälle att den skock med får och lamm och vad det var som de hade, hade blivit präglad av hustruns röst. Och så en kväll så gick mannen ut för att försöka samla ihop fåren och få in dem i fårhuset eller vad de kallar det. Men se, det gick inte. Det skulle vara hustrun. Och han var tvungen att gå in och jaga upp henne ur sängen för hon hade redan gått och lagt sig. De lydde inte honom. Hon bara gick ut och ställde sig och lockade på dem och så kom allihopa med en gång. Det där är ju en tanke som lätt väcker den andliga stressen på nytt hos oss. Jag tänker ändå om jag kunde höra Guds röst så bra. Ja, visst, men det är ingen specialistgrej det här. Utan det är ju att, så att säga, veta vem Herren är. Och förstå vilka tankar han ger oss. Och vilka tankar som kommer från annat håll. Det är för att man känner igen honom i det som han, så att säga, ger oss. Som uppslag, som inspiration, som vägledning. Det låter ju som nu det här var något inte bara enkelt utan också bekvämt. Men på den punkten säger Jesus att vi måste tänka oss för. Lukas 9:57. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: jag ska följa dig vart du går, vart du än går. Jesus svarade: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Men mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: jag ska följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Här pekar Jesus ut någonting, nämligen att efterföljelsen ibland krockar med andra saker i vårt liv. Efterföljelsen ställer inte stora anspråk på oss om allt vi ska uträtta. Ty att följa efter Jesus, det kan inte vara svårt. Och det innebär inte i och för sig att man producerar en mängd andliga prestationer. Men när vi börjar efterföljelselivet, så kommer vi ganska snart att finna och förstå att det finns saker som befrämjar det livet. Och det finns saker som hindrar. Nu kommer här en man och säger: jag vill följa dig vart än du går. Och Jesus säger: ja visst, det går utmärkt. Du är så välkommen. Men du förstår, om du har allt för mycket bekvämlighet i bagaget, så är det inte säkert att du tycker det är skojigt att följa med. Därför du förstår, jag har ingen duxmadrass. Och jag åker inte i någon första klass kupé. Utan jag går runt och så får vi se var det blir nattlogi. Och vi får se hur det löser sig. Du måste räkna med att det kan bli obekvämt ibland. Men är du bara inställd på det, så är du hjärtans välkommen, och det är inte svårt alls. Om du bara förstår att du kommer att hamna i ett val. Till en annan sa han: följ mig. Och den mannen sa: låt mig först gå och begrava min far. Ja, och Jesus ställer återigen fram samma perspektiv. Vi kan hamna i valsituationer. Och de är det viktigt att vi får ett rätt förhållande till. Johannes 12 kapitel 24 till 26 verserna. Vi kan ju kanske börja med den 26 versen, för där är ju begreppet efterföljelse klart utsagt. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall fadern ära honom. Vad vill det säga att tjäna Herren? Jo, att följa med. Att gå in i en relation med honom. Dit han går, dit går vi. Vi gör sällskap med honom. Ja, men det var väl inte mycket till tjänst, säger vi. Nej, det är det i och för sig inte. Ty tjänst handlar inte om vad vi producerar. Utan Herren vill föra oss in i en tjänst som mera har med relation att göra än med funktion. För han kan göra allting själv. Han längtar inte efter dina tjänster. Han längtar efter dig. Och att tjäna honom, det är så att säga att börja ge sin uppmärksamhet, sig själv, till honom. Samtidigt så talar han om att i detta finns ett stort val. Och det är det som kommer i verserna innan. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Till grundtanken är denna, att det liv vi kommer in i när vi så att säga börjar att gå tillsammans med Herren, det är ett liv med sina strapatser. Herren har en väldig förmåga att gå till dem som är svaga, som behöver hjälp. Och det ställer ju anspråk på en själv. Kanske inte alltid bara i form av att man ska prestera hjälpen, utan kanske också därför att det är ju smärtsamt att ta del av lidande människors öde. Och på något sätt så finns det ett offer att göra för oss alla, för att efterföljelsen ska bli möjlig. Tjänsten är inte det vi gör när vi vandrar tillsammans med Herren. Inte ens det offer som kanske måste till för att vandringen ska bli möjlig. Utan det är själva vandringen som är djupast sett både tjänsten och det som formar våra liv. Dialogen med Herren, umgänget, relationen, livet ihop med honom. Det går inte fort. Det är inte de snabba klippens våldsamma kastningar. Det är det långsamma men gedigna mognandet. Det är som vi inte har tid med i en stressad kultur. När vi talar om efterföljelse, när Bibeln talar om efterföljelse, så finns det ju naturligtvis en stor originalbild, om jag får säga det så. Och det är ökenvandringen. Herren går före i molnskyn och eldstoden, och folket kommer efter. Och det tycker jag är en intressant bild, därför den talar precis om detta att efterföljelsen är tekniskt sett inte så svår. och ändå har den en vidunderlig förmåga att forma om oss. Det tog tid. Inte alla lät sig formas om. Ty för att efterföljelsen ska få den omformande effekten så kommer man då och då i en valsituation där det som hindrar kanske måste släppas åt sitt öde. Och Paulus, han går igenom det här i första Korinthierbrevet 10. Vi ska slå upp och läsa det. Från början. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde. Så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde. De föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde. De dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Håll er alltså borta från avgudadyrkan, mina kära. Ja, är detta ett glatt budskap, vad säger ni? Kan ett glatt budskap se ut hur som helst? Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Det låter väl inte särskilt upplyftande. Paulus syftar på händelser som finns omtalade i Moseböckerna. Och flera gånger var det så här att man klagade över menyn. Det regnade manna 6 dagar i veckan. Och den 6:e dagen regnade det också för den 7:e. Så man fick, och det smakade som någon sorts fint bröd med honung vad det var. Men man kanske kan tröttna på det också, och det gjorde folket så småningom. Och de tyckte väl kanske också att det var rätt trist med all ökensanden. Så att rätt vad det var så greps alla av epidemisk självömkan. Och alla stod i varsitt tält och grät, som det står i 4:e Mosebok 11. Hela folket grät. Och då gick det inte så bra. Då var det en del som avled. Och det betyder ju inte nu att nu är det viktigt att du aldrig gråter. Och nu är det viktigt att du aldrig tycker synd om dig själv. Men det finns alltid en risk när vi gör det. Nämligen att vi bryter vår efterföljelse. Att under vandringens gång kommer vi ofta i situationer där vi på nytt måste välja den vandring vi redan har valt. Och det valet kan ibland vara smärtsamt. Därför att man upptäcker att det ena eller andra står i vägen. Och måste på något sätt prioriteras bort. Det handlar inte alltid om att sälja allt vad man äger. Ibland kan det finnas andra saker som kanske står högre upp på Guds önskelista. när vi vänder oss till Herren för att få den hjälpen, för det han hjälper oss ju gärna med det här, så kommer vi upptäcka att det valet var inte så svårt. Men ändå, det dyker upp vägval under resans gång. Och det är det Paulus vill mana oss att komma ihåg. Han säger alla kom inte fram. Och det betyder inte att Gud sitter sträng och dömande i himlen och förskjuter och väger och mäter och tycker att ja, jag vill inte ha dig. Utan gång på gång under vandringen så kommer vi underfund med vad våra hjärtan egentligen älskar. Och det är ju när det där börjar uppenbaras så man på nytt får ställa sig den frågan: älskar jag nu det eller detta mer än den Herre som kallade mig till efterföljelse? Och om det är så, vad gör jag då? Ja, jag kan be Herren om hjälp. Han hjälper gärna. Men vi är klara över att vandringen är i och för sig inte svår. Men under vägens gång så finns det valsituationer. Och där kan vi komma att egentligen bryta själva den efterföljelse som har att göra med att vi verkligen vandrar i sällskap med Herren. Johannes evangelium, det 21 kapitlet till sist. Där Herren talar med Petrus. Vi börjar läsa i 18:e versen. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö, utan: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Efterföljelsen är ju något personligt. Handlar inte om detta med att vi ständigt måste vara på högspänn för att ta reda på vad Herren vill att vi ska göra idag. Visst är vi lyssnande. Det är viktigt. Och det är gott. Men framför allt att vår stora fråga inte är: Herre, vad vill du ha uträttat? Utan: Herre, vem är du? Det är den viktiga frågan. Herre, vem är du? Därför att ju mer svaret inflyter på den frågan, desto mer ändras vårt liv. Det är den stora, den dyrbara, den viktiga frågan. Det är efterföljelsens fråga. Vi går tillsammans med Herren och kikar på vad han gör. Och förr eller senare lär vi ju känna honom. Och det kan man inte göra utan att bli påverkad. Det är den djupaste påverkan som överhuvudtaget kan inträffa i våra liv. Den är sund, den är enkel och den saknar biverkningar. Herren kallar Petrus för andra gången. Jo visst, han skulle ju följa. Om så alla andra överger dig, så ska dock jag följa dig. Tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Ja, det kom en valsituation. Och Petrus var inte beredd på den, trots att Jesus hade förberett honom. Och så väljer han bort Herren. Och Herren kallar honom på nytt. Det där känner vi igen. Och så viktigt det då är att vi vågar förstå att vi är välkomna tillbaka. Och att det, vandringen kan tas upp där den blev avbruten. Vi får kanske tala ut med varann som Herren gör med Petrus. Men så kommer kallelsen på nytt. Följ mig. Det är det viktiga. Följ mig. Och så säger Jesus, efterföljelsen kan ju sluta för oss som den gjorde för honom. Och det måste vi ta med i beräkningen. Det han kallar oss in i, det är ju ett liv av samma slag som det han levde här på jorden. Han kallar oss in i ett liv där andens kraft är verksam. Men han kallar oss också in i ett liv där det läggs ett kors på oss. Om någon vill efterfölja mig, så ska han ta sitt kors på sig var dag. Så följer han mig. Och korset som läggs på oss, det upplever vi kanske allra mest. Inte som en oändlig stress. Åh, det är så mycket att göra, vi blir aldrig färdiga och vi får aldrig vila. Och vi, hela världen ska evangeliseras och dess öden vilar på mina axlar. Nej, det gör den inte. Det är inte korset. Det är självplågeri. Men korset, det handlar om att vi vandrar tillsammans med Herren och hamnar i kanske också mycket smärtsamma valsituationer. Valsituationen där man kanske står för sin kristna tro och blir angripen också av människor som man både högaktar och står nära. Och att det inte får, så att säga, göra efterföljelsen om intet. Eller att efterföljelsen efter ett tag visar sig vara omöjlig att förena med min karriär. Ja, när det valet liksom står klart för en. Det är inte så för alla. Men det valet kan bli någons. Jag skulle inte stått här idag om inte Herren i sin oändliga uthållighet hade knäckt min envishet efter 5 år. 5 år behövdes det av kallelser för att jag skulle lämna mitt förra arbete. Inte för karriärens skull, men för att jag tyckte det var roligt. Vi kommer i sådana valsituationer. Vi kommer inte i dem varenda dag, men vi kommer i dem. Och då är det viktigt att vi väljer rätt för att, så att säga, gemenskapen ska leva vidare. Därför att det är gemenskapen som formar oss. Livet ihop med Herren. Vandringen tillsammans med honom. Där vi tjuvtittar på vad han gör. och där vi lyssnar till vad han säger. Och där vi steg för steg förstår vem han är. Ty det är det stora. Att förstå vem han är. Ni ska då lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Nu ska vi be till Herren. Herre, du har kallat oss till efterföljelse. Och vi har slagit följe med dig på vägen. Och du har slagit följe med oss. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände, säger du. Och det är en märklig vandring. I början verkar det inte alls så svårt, och det är inte svårt. Och vi kanske blir ängsliga. Därför att vi tycker det här kan ju inte forma om oss. Det måste vara något mer du väntar dig. Vi ska uträtta det ena eller det andra. Och så börjar vi lägga stress på oss själva. En som du inte lägger dit. Herre, hjälp oss att se vad som är efterföljelse i våra liv. Och hjälp oss att se vad det är vi själva har lagt dit och vad andra har lagt dit. Ibland, Herre, så tjänar vi dig med många handa gärningar för att slippa se de där valsituationerna som istället dyker upp under den verkliga efterföljelsens gång. Hjälp oss att se och förstå när de kommer. Hjälp oss att våga lämna dem i din hand och sträcka oss efter din hjälp. Du har ju så mycket hjälp att ge. Och vi bara ger dig tillåtelse. Herre, hjälp oss att vi under vandringens gång allt mer börjar förstå vem du är. Hjälp oss att vandringen blir ett samlande av vishet och ett samlande av förståelse. Där det klarnar för oss hur du tänker, vem du är och vad allt det vi säger om din godhet, vad det betyder i praktiken. Låt efterföljelsens enkelhet klarna för oss. Amen.